Vi har nu släppt en ny dokumentär om dödsskjutningen av Erik Torell. Serien i tre delar finns enbart tillgänglig för dig som prenumererar via Podmi. Det har gått drygt ett år sedan Ove påträffades död i sitt fritidshus i Furusund. Det har visat sig att han dött av förgiftning, och när rättegången nu närmar sig ska åklagaren bevisa att det är Oves fästmö Barbara som mördat honom. Försvaret hävdar däremot att det kan röra sig om självmord. Att Barbara levt ett liv som väcker frågetecken är inte ett skäl nog till att hon skulle ha mördat. Försvarsadvokat Björn Hurtig.
Men du vet, människor kan stjäla. De kan hoppa från 5 till 5. De kan göra de mest otroliga saker. Det innebär inte att ett åtal för mord ska gillas på den grunden.
Åklagare Madeleine Pettersson.
Förvisso är det ju svårt med indiciebevisning, men det här är lite speciellt, därför att mycket indiciebevisning bygger på att man ska placera liksom den misstänkte på platsen. Så här var ju vi hemma när det gällde det. Vi hade ju henne redan på platsen.
Mitt namn är Carl Fridsjö, och det här är den sista delen av en mörk historia om Svarta änkan. Del 5. Skuld. Månaderna innan rättegången startar förbereder åklagare Madeleine Pettersson sitt åtal.
Ju senare man kommer in, ju sämre blir det, för vittnen minns sämre och så vidare.
Den avgörande frågan i åtalet är hur Ove har fått i sig cyaniden som lett till hans död.
Alltså, jag fick ju lära mig en hel del, och poliserna också, kring det här att till exempel om man injicerar det, då är det blixtsnabbt att man dör, lika väl som om man inandas det. Så då fick vi senare klart för oss att utifrån de här omständigheterna, att han kan inte ha dött bara knall och fall, utan det måste i alla fall ha gått ett tag, att han fått lite symptom och blivit dålig och så. Att han måste ju ha fått det i sig via munnen, alltså oralt och via mat eller dryck, för det var den bilden som stämde med händelseförloppet i övrigt. Kanske Jäger, som jag sa i pläderingen, som ju innehåller mycket smaker i sig, va? Någonting sånt, va?
Ove har använt cyanid i sitt arbete och haft 3 burkar ståendes i butiken där Barbara ibland jobbat.
Så hon visste ju mycket väl vad cyanid var när hon kommer dit. Och så kommer hon till butiken här och så får hon se, ja, cyanid står då. Hon vet ju vad det är. Hon hade ju redan innan ett väldigt intresse för gifter och sådär. Så att, jag menar, han jobbar ju ensam där, så att någon gång gick han med på toaletten och säkert passade hon butiken och han ska springa ett ärende kanske eller så, va. Så att hon har ju inte behövt införskaffa det själv, utan hon kunde ju bara pilla ur lite cyanid ur den där burken och ta med sig. Så det var ju en indirekt bevisning då, som inte var en av de starkare, men ändå.
På burkarna finns inga fingeravtryck, och eftersom Barbara ändå vistats så mycket i lokalen finns det ingen poäng i att söka efter DNA. Det går inte heller att visa om det är cyanid från just den burken i butiken som Ove fått i sig. Försvarsadvokat Björn Hurtig menar att även om det finns omständigheter som ligger Barbara till last, expojkvännernas anmälningar, lögnerna och de försvunna sakerna, så är inte det bevisning i ett mordåtal.
Beskyll mig för hur mycket skit ni bildat omkring, men jag har inte mördat. Och om ni säger att jag har mördat, tala då om för mig hur jag har gjort. Ja, du kan ha lagt i en glas Jäger. Ja, men när fick han det då? Hur passar det in i den här tidslinjen? Var någonstans åklagaren? Det vet jag inte. Men någon gång har han gjort det, ja. Jäger vet ju vi att han drack långt tidigare. Och om tillslaget är så oerhört snabbt, då faller ju det resonemanget. Då måste hon lägga till ett moment, nämligen att Barbara vid något tillfälle som inte bevisat har gett honom en Jäger. Men det finns ju ingen bevisning om det.
Försvarets huvudspår är att Ove själv kan ha valt att ta sitt liv.
Och när man inte kan svara på de här grundläggande frågeställningarna, då menar jag att då saknas det väsentlig bevisning om viktiga moment. Och då tycker jag att då måste man öppna dörren för ett alternativ. Och ett alternativ i det här fallet då är att han på något sätt har fått i sig det här på egen hand.
Ove har aldrig sagt vård för psykisk ohälsa. Inga anhöriga eller vänner har noterat något konstigt. Tvärtom, Ove verkade må bra och var glad. Han hade också saker han såg fram emot. Inte minst hans barnbarns kommande helgbesök. Slutligen saknas också avskedsbrev och spår av cyanid i sommarhuset där Ove dog. Den 29 april väcks åtalet mot Barbara. Sveriges Radio rapporterar.
I veckan inleds den uppmärksammade rättegången där en 54-årig kvinna anklagas för att ha mördat sin jämnåriga sambo med cyankalium.
Under 8 dagar ska omständigheterna kring dödsfallet nagelfaras, men också Barbara som person. Åklagare Madeleine Pettersson har kallat omkring 30 vittnen, bland annat Barbaras ex-pojkvänner, arbetsgivare och bekanta.
Ja, men här fick vi ju bilden av liksom en fullständigt hänsynslös människa som utnyttjade alla hon kunde utnyttja. Och hon hade ju inget vittne som kunde prata till hennes fördel, som kunde säga liksom bra saker om henne.
Försvararen Björn Hurtig menar att det är en ensidig bild av Barbara som målas upp under rättegångarna, först i tingsrätten och senare i hovrätten.
Taktiskt sett smart. Därför att vad man gör är att man skapar en bild av en person. Och alla, inklusive jag själv, tar vi intryck av saker och ting. Och det gör även domstolar. Taktiskt sett väldigt smart. Men jag tycker att det inte har något egentligt bevisvärde. Därför att det för liksom inte domstolen framåt vad gäller åtalet.
Inne i Norrtälje tingsrätt lämnar rättens ordförande över ordet till den tilltalade.
Målet 1268 för 18. Varsågod, du ville säga någonting spontant.
För att börja med, då kan jag säga bara det. Jag har inte dödat min man. Det har jag inte gjort. Jag skulle aldrig göra heller. Jag har blivit felbehandlat under den här processen. Otroligt felbehandlad som aldrig hela mitt liv. Jag har varit så. Alltså att kalla några av mina ex-man här. Det tror jag att det är för att tala om min person, inte om själva fallet. Utan att tala om min person och smutskasta mig och svartsmåla mig. Allt detta gör att jag känner mig obekväm med den här och ledsen. Och väldigt dryg faktiskt. Till och med jag vet inte ens just nu vem jag är. Efter jag har själv läst hela handlingar jag har fått att åklaga det. Så känner jag mig. Åklagare försöker att karaktärmorda mig. Alltså, de har påstått till och med att jag saknar utbildning. Och att jag har levt på kallar hela mitt liv. Det har ansträngt sig för att kolla upp fakta. Alltså, de har inte ansträngt sig för att kolla upp fakta om det stämmer eller inte stämmer. Utan de bara att svartmåla mig faktiskt. Och det fakta är att jag har, alltså det är bevisat att jag har intyg och allt utbildning jag har. Så jag är journalist, författarinna och KBT-terapeut. KBT-terapeut, kognitiv beteendeterapi. Alltså det kan jag bevisa. Men de har inte ansträngt sig för att kolla upp den, utan de har ansträngt sig för att måla upp en bild av mig som det inte finns.
I 22 minuter talar Barbara fritt och går odetaljerat igenom händelseförloppet för kvällen som slutar i Oves död. När det är dags för åklagarens frågor vill hon inte utveckla.
Jag tror att nu har du fått lämna din förklaring, så du låter åklagaren ställa frågor.
Ja, vi måste ju ändå komma in på själva händelsen, för det är därför vi sitter här nu.
Fast jag har ingen kommentar alls. Jag har redan sagt. Ingen kommentar.
Mm.
Men jag har frågor.
Ja, varsågod. Mm.
På morgonen den 17:e, kommer du ihåg vad som hände då? Så vad gjorde ni på morgonen?
Jag har inget med här.
Tidigt under förhandlingen drabbas också åklagare Madeleine Pettersson av ett bakslag. Barbaras nya man Lars bestämmer att han som närstående inte vill vittna.
Han vågade verkligen inte, ville verkligen inte konfrontera henne. Eller se henne överhuvudtaget.
För Lars har anklagelserna mot Barbara kommit som en chock. När han inledningsvis förhörts av polisen har han inte särskilt mycket att berätta. Han är nygift och Barbara har nyligen flyttat in i hans lägenhet.
Men sen ju mer tiden gick då så han lämnade ju in ansökan om skilsmässa. Så förstod ju han då att han har blivit manipulerad till att föra över pengar till... Han, ja, det var 60 000 i en post och 70 000 och när de bara kände varann, det hade bara umgåtts någon vecka eller två, att han förde över pengar till henne och att hon fick liksom fullmakt att gå in i bankfacket och så att han, och han var ju en känslig människa, så att han tog väldigt, väldigt illa vid sig.
Det är ett par månader innan rättegången som Lars och hans syster städar lägenheten och hittar en anteckning.
Där hon har skrivit då om dör nu. Och då har hon räknat ut då hur mycket pengar ungefär hon skulle få. Så den var ju lite skickanerande för henne så att säga.
Barbaras advokat har hjälpt Lars 92-åriga mamma att upprätta ett gåvobrev gällande hennes lägenhet. På lappen står en fråga skriven.
Och då stod det så här, lägenheten, kan mamma göra någonting åt det? Och då tänkte jag så här att hon räknar tydligen med att ska dö före gamla mamma då. Eftersom hon undrade, kan mamma göra någonting åt det då? För då skulle ju enligt testamentet så skulle hon ärva lägenheten för 19 miljoner, Barbara alltså.
Tack vare polisens utredning river Lars upp sitt testamente och avslutar relationen med Barbara. En utredning som var nära att aldrig startas. Vad hade hänt om Louise inte envist suttit kvar på polisstationen? Eller om försäkringsutredaren Annika inte klivit utanför sina ordinarie arbetsuppgifter?
Det kändes ju som att hon hade kunnat gått vidare. Och själv, han är ju övertygad om att polisen har räddat livet på honom eller att den här utredningen. Han var ju fortfarande rädd, vet jag, i hovrätten.
Under utredningen har det framkommit att Barbara vid flera tillfällen sökt information på nätet om gifter. Nu i tingsrätten får hon frågor om dessa sökningar, bland annat de som skett kort efter att hon träffat sin nya man Lars.
Varför börjar du googla på gifter igen i augusti?
Ingen kommentar. Jag har redan sagt
du träffade i juli.
Massor.
Har det någonting att göra med att du träffade att du började googla på gifter?
Ingen kommentar.
Nej. Du har googlat på, man sitter på 219 här, gift som inte går att spåra, framgår det där. Du kanske ska använda ett gift som inte är så vanligt, att man letar efter obduktionen och har liknande symptom som något annat gift / dödsorsak. Vill man att personen ska dö på studs eller inom några minuter i alla fall, så hade jag använt nikotin, kalium / natrium, cyanid eller digitalis. Om man nu är intresserad av det här som författare eller journalist, varför är det intressant om det går att spåra eller inte ett gift?
Ingen kommentar om detta.
Nej.
Jag frågar en författare som har skrivit precis en sån bok om såna.
Har du gjort det då?
Ingen kommentar om det.
Rättegången mot Barbara väcker stort intresse och mediebevakningen är intensiv. Det är målsägande biträdet Thomas Bodström som under rättegångens första dag gör ett uttalande som ska få fäste. Han intervjuas av Aftonbladet TV:s reporter John Granlund.
Det är flera ex-partners som ska höras här. Vad ser du för mönster här som utifrån vad åklagaren menar?
Det är en slags form av svarta änkan helt enkelt. Där hon inledde relationer och i det här fallet också dödar.
Bodströms uttalande når hela vägen in i den pågående rättsprocessen i Norrtälje.
I torsdag när vi gick därifrån, eller åkte härifrån, och jag kom till Kronoberg, då mådde jag ännu sämre. När jag såg nyheter, advokaten Thomas Bodström, han hade sagt i TV att jag var en svart änka. Och det här tycker jag är det. Fruktansvärt. Alltså jag känner mig väldigt, väldigt felbehandlad helt och hållet. Det här är för mig är inte bra.
Under förhandlingen är åklagaren intresserad av hur Barbara agerat under polisutredningen. Det är den 4 oktober 2018 som hon släpps ur häktet. När hon tas in nästa gång, drygt 2 veckor senare, är mycket av hennes webbhistorik plötsligt borta. Varför raderade hon sina tidigare sökningar?
Du släpptes den 4, då får du tillbaka din telefon. Sen när du kommer in den 22 oktober, då är det raderat just de här datumen då med sökning av gifter och sånt där. Och då sa du så här att det är för att du visste redan att polisen hade materialet.
Åklagare, ni säger att jag har tagit bort såna sökningar, ni säger.
Mm.
Men har du sett någon andra sökning jag har tagit bort också?
Ja.
Ja, jag har tagit bort massor. Bara för att på grund av att jag ville ha en fungerande telefon.
Barbara menar att hennes telefon haft ont om minne, men sökhistoriken tar knappt någon plats. Hon poängterar också att hon i samband med frisläppningen frågat polisen om det finns något hon inte får göra. Det leder henne in på den utlandsresa hon och Lars åkte på ihop.
Då frågade jag, ska jag resa eller inte? Om han skulle säga till mig, nej, gör inte det. Då stannar jag hemma, men det gjorde jag. Men jag kom tillbaka och fast att de sa till mig upprepande. Men kommer ihåg att du är fortfarande misstänkt för mord och stolt. Om jag var en mördare, jag skulle inte ha kommit tillbaka. Jag åkte utomlands. Jag kunde resa till andra land för att det här att mörda en människa. Det här är inte så roligt. Alltså, det här är svårt för mig.
Mm. Det är svårt för mig också.
Varför
mm.
tror du att jag kom tillbaka och jag sitter här just nu? För att jag ska svara till dig. Jag har inte dödat Ove. Mm. Nej. Annars jag skulle ha åkt till någon annat land. Jag skulle ha gjort någonting.
Strax efter att Ove dör försvinner också det mesta av Barbaras webbhistorik från det år de varit tillsammans. Där lyckas polisen aldrig återskapa innehållet.
3 februari, 5-6 dagar efter att Ove dör, då vet ju inte du att du är misstänkt för mord. Varför går du in och raderar webbhistorik då?
Det kan jag inte svara.
Det kan du inte svara på. På hela den tiden när du har varit tillsammans med Ove, i stort sett hela april tills han dör. Har du sökt på gifter under den tiden?
Nej, det har jag inte gjort faktiskt.
Varför inte?
Varför skulle jag göra det?
Du har ju sökt innan och du har ju sökt efter.
Varför skulle jag göra det då?
Du gör ju det i ditt journalistskap, i ditt författarskap.
Ja, skulle jag göra det då?
Ja, varför inte?
Ja.
Varför men skulle jag vet göra du det? Har du glömt inte, eller har du inte glömt?
Jag kan inte svara på det. Jag vet inte.
Nej.
Den historik som trots allt funnits kvar visar att Barbara både i nutid och för länge sedan surfat och sökt efter giftrelaterade hemsidor. Men i polisens förhör som hålls innan rättegången påstår Barbara att hon inte förstått att de 3 cyanidburkar Ove haft i butiken skulle vara giftiga.
Påstår du att du inte visste vad cyanid var för någonting?
Ingen kommentar.
Polisen kan se att Barbara också besökt en webbutik som heter Sargenta. De säljer produkter för smyckestillverkning och det är därifrån Ove köpt sin cyanid.
Nu har inte haft kontakt med företaget.
Nej, men har du sökt på deras sidor?
Kanske det. Jag vet
kanske inte. Det.
Mm. Gjorde jag säker.
Ja. Och om det är helt ofarliga sökningar, kan du inte tala om vad du har sökt på då?
Nej, ingen kommentar om detta.
Det vill du inte? Nej. Hade du sett Sargenta-namnet på den där lilla cyanidflaskan?
Ingen kommentar om detta.
Är det därför du har sökt på Sargenta?
Ingen kommentar. Jag har aldrig haft kontakt med Sargenta. Så är det.
Nej, men det är ju väldigt viktigt då att vi får veta att man kan rekvirera massa andra saker som Sargenta, på Sargenta. Och Barbara, det här är ju din chans. Det är ju din chans nu att få berätta.
Ja, det är min chans. Och jag gav er, jag gav till utredare alla mina koder för telefonen. Där ni har fått information. Jag var inte rädd att ni kollade på min telefon, för jag visste att jag behövde inte vara rädd.
Nej.
Jag dödade inte Ove.
Frågan om hur Ove fått i sig cyaniden är central i rättegången. Åklagare Madeleine Petterssons teori är att det kan ha skett via dryck. Inte minst eftersom Barbara i ett mejl till sin halvsyster skrivit att drycken förde honom till döden.
La bebida lo ilevo alla morte.
Ja, ordagrant drev honom till döden, men fick honom att dö, underförstått kanske.
Ja, men alltså dricka eller drickande.
La bebida.
Ja.
La bebida är drycken.
Drycken.
Men i det här kontexten det här? Kanske drickandet eller drickat.
Ja, men ordagrant. Drycken. Förde honom till döden. Och det här är ju skrivet då 4:25 då. Och för exakt nästan 8 timmar sedan. Det blir ju då 8:20 över 8, någonting sånt. Hur vet du att han dog då?
Jag har inte flera kommentarer, för det här är fel du besatt. Och det du visar, det är vad du vill att alla gör och ting, men det här är fel översatt. Där betyder inte jag
har. Är du inte nöjd med tolkens översättning?
Jättenöjd.
Ja.
Ja. La bebida, det handlar om alkohol. Dricka, alltså det säger man när man dricker så mycket. Det betyder att du dricker för mycket alkohol. Alltså själva mejl är fel översatt. Ursäkta mig, åklagare, men det är fel.
Mm.
Och jag har ingen flera
ordagrant var det ju. Drycken förde honom till döden.
Drycken, dricka, att dricka.
Blandar du cyanid i dryck?
Ingen kommentar.
Vem kan i så fall ha gett Ove dryck med cyanid i? Det är bara Barbara och grannen Fredrik som umgåtts med Ove under dagen. Polisen har hållit flera förhör med Barbara, men det är inte förrän i det allra sista förhöret som hon plötsligt lämnar en helt ny uppgift gällande Fredriks besök.
Fredrik hade 2 öppnade ölburkar i händerna. En till Ove och en till honom. Är det här riktigt?
Ingen kommentar.
Varför säger du så?
Ingen kommentar.
Ja. Det allra sista förhöret, alltså 28 mars, då verkar det som att du har kommit på att han har 2 öppnade ölburkar med sig då. Är det riktigt det här eller är det fel? Kan du säga det?
Ingen kommentar.
Nej. Uppläst och godkänt är det i alla fall. Hade du med dig något dricka?
Nej.
Nej. Att jag frågar är för att Barbara har sagt i ett förhör att du hade med dig 2 öppnade ölburkar.
Nej, inget sånt.
Nej.
Det skulle jag aldrig någonsin ta med så. Utan när Ove kom hem till mig, då bjuder jag på öl. Och kommer jag ner till honom, bjuder han på öl. Så gör vi alltid.
Så var det?
Ja.
Mm.
Nej.
Grannen Fredrik blir Madeleines huvudvittne. Hans iakttagelser på platsen, såväl som hans inspelade telefonsamtal med färska vittnesutsagor, blir viktiga pusselbitar för åklagaren. Inte bara för mordåtalet, utan också i fråga om stöld.
Hade Ove några värdesaker på sig? Kommer du ihåg? Frågade läkaren eller var det något tal om det?
Han var helt ren.
Han var helt ren?
Ja, inte en enda grej på sig när han låg i sängen där, när vi höll på med hjärt- och lungräddningen.
Och vad menar du med helt ren då?
klocka, inga smycken, inga ringar, ingenting på sig.
Ja. Lovningsringen?
Nej.
Nej.
Han brukade alltid ha någonting på sig. Om det var en klocka eller om det var ringen. Jag vet inte, men han hade ofta saker.
När tog du ringen av Ove?
Ingen kommentar.
Nej. Fanns det några saker på Oves kropp? Några värdeföremål, klocka eller någonting när läkaren var där?
Ingen kommentar.
Och Rolex-klockan då, den hittades ju hemma hos dig senare på Tegnérgatan. Trodde du att det var en riktig Rolex-klocka?
Ingen kommentar.
Varför hade du den i säkerhetsskåpet?
Ingen kommentar.
Var det för att du trodde att den var riktig?
Ingen kommentar.
När Ove strax innan middagen börjar bli dålig har Barbara berättat i både polisförhör och för anhöriga att hon erbjudit sig att ringa efter ambulans. Vi går tillbaka och lyssnar på hennes egna ord i hennes egna inspelning från guldsmedsbutiken.
Han sa han till mig, jag hade lite ont i huvudet och han gjorde så här. Och sen gick jag upp och sa, nu vad hände? Ska jag ringa ambulans eller? Nej, det går över. Han brukar göra så ibland. Så det går över, sa han. Ja, okej, men ska vi fortsätta äta eller vill du sitta på? Nej. Då, han har inte så mycket utav andra.
I tingsrätten frågas Barbara hur hon tänkte när hon enligt egen uppgift inte tittade till Ove i sovrummet under hela kvällen.
Vid köksbordet där, när han ligger över bordet då och känner sig dålig, då säger du, ska jag ringa ambulans? Ska jag skjutsa dig till sjukhus? Men sen lämnar du honom med stängd dörr i flera timmar utan att ens titta till honom. Mm. Är det verkligen så?
En kommentar, åklagare.
Har du inte varit där inne och tittat?
Ingen kommentar.
Nej. Vad är det för film du ser då? Kan du berätta det?
Det ska jag inte svara på.
Nej, det ska du inte svara på. Nej.
Det som Louise först reagerat på, att Barbara lämnat Ove i sin egen avföring, får hon nu än en gång förklara.
Han skulle lära sig att inte dricka så mycket och det visste han.
Men kunde han inte vara sjuk?
Ingen kommentar just nu. Jag sa det.
Men han hade ju aldrig bajsat på sig förut, sa du på ljudbandet också, det sa du nu. Hade du ingen tanke på att han kunde vara sjuk?
Ingen kommentar om detta.
Nej. Mm, och sen så säger du att du... när du berättade spontant här då, det lilla du sa, så sa du då att när jag skulle gå lägga mig, då var det ju som det var. Tänkte du verkligen gå lägga dig bredvid när det finns bajs och så vidare?
Ingen kommentar.
Nej.
Åklagare Madeleine har dock ett problem. Om Barbara lagt cyanid i Oves dryck är det rimligt att anta att det funnits några spår eller rester. Det har inte hittats, kanske eftersom ingen brottsplatsundersökning gjorts.
Då hade man ju kunnat leta efter cyanid eller cyanidrester eller någonstans måste ju den påsen med det här ha tagit vägen. Alltså, den kan ju ha slängts ute. Hon gick ju ut där. Larmet kopplades ju av i 21-tiden. Och då tänker jag, jag vet ju inte vad hon gjorde, men man kan ju tänka sig att hon kanske på något vis gjorde sig av med cyaniden där då.
Varför stänger du av larmet klockan 21 ungefär på huset?
Ingen kommentar, det har jag ju inte gjort.
Du har inte gjort det? Vem har gjort det då?
Ingen kommentar.
Det står ju klart att det är du som har stängt av larmet, för det finns ju ingen annan där. Min fråga är mer varför du gjorde det?
Ingen kommentar.
Skulle du bära ut någonting? Sopor?
Ingen kommentar, åklagare.
Det råder inga tvivel om att det finns många besvärande omständigheter för Barbara. Men en fråga har jäckat Madeleine och utredarna ända sedan Louise lämnat in anmälan mot Barbara. Daniel Josefsson som arbetar med utredningen.
Vi kände också att vi ville utreda varför. Varför skulle Barbara vilja ta död på Ove om det var nu hon som gjorde det.
Det första polisen tittade på var ifall Barbara hade något att tjäna på Oves död.
Första tanken var ifall det var en ekonomisk motiv. Det hade ju inte betalats ut några pengar till Barbara efter Oves död, så det kändes ju inte heller som att det kanske var det.
Oves ekonomi var förhållandevis ansträngd. Guldsmedsbutiken gick runt, men inte mycket mer än så. Han hade inget testamente och inte heller någon livförsäkring. Det som finns av värde är ett hyreskontrakt till en kontorslokal som Ove bekostat, men som står skriven på Barbaras företag.
Barbara har ju själv i vissa sms när hon har försökt överlåta eller sälja den här lokalen privat eller svart har ju uppgett olika summor, men det har ju varit åtskilliga 100 000 kronor ibland, så att det är ju ganska mycket pengar som man kanske inte vill ge till någon annan och sådär.
Utredningen har visat att Ove i vart fall förväntade sig att få ta del av vinsten.
Så det, visst, det skulle kunna vara ett möjligt motiv, men jag kan inte säga säkert. Så att någon motivbild hittade vi aldrig riktigt.
I Norrtälje tingsrätt kommer åklagare Madeleine Pettersson in på frågan om testamente.
Hade ni planer på att skriva testamente?
Inga planer att skriva något testament. Vi hade planer, men vi har inte pratat om testament.
Nej. Vad är det du pratar om hos advokaten då, Thomas Ösbäck? Du säger att min man, vi hade planer nästa vecka, men det blev ju inte så, något sånt.
Jag vet hur jag pratade om Ove.
Vi ska än en gång återvända till en av Barbaras egna inspelningar och mötet på advokatkontoret med hennes nya man Lars. Det är där Barbara säger något som senare fångar Madeleines intresse.
Jag ska svara på din fråga. Det här känns rätt.
Ja, det är bra.
Känns rätt. Men det är ändå om.
Ja. Omvälvande, jag förstår.
Vet du det när jag med min förra man? En vecka innan gjorde vi det. En vecka innan.
Ja. Jag förstår.
Vi har planerat och en vecka efter gjorde han.
Jag vet. Sen nu.
En vecka innan. Ja, jag förstår. Barbara, vi hade planerat och veckan efter dog han. Vad hade ni planerat att göra veckan efter?
Jag har ingen kommentar om detta för att det... Jag ska inte säga någonting om det här.
Nej, det låter ju som att ni har planerat... Eller att i alla fall du har... Att det är något om testament. Jag menar, varför tar du upp det i det här sammanhanget?
Ingen kommentar för att jag vet inte vad jag skulle säga.
Precis som poliserna har Madeleine funderat mycket kring Barbaras eventuella motivbild, men inte kommit fram till ett entydigt svar. Därför tar hon chansen att fråga vad Barbara egentligen menar i inspelningen.
Är det Ove du pratar om där?
Om det dog, det är med kan, alltså...
Min förra man.
Men det betyder om jag säger planera, vi har haft massor av planer.
Ja, men det är därför jag frågar.
Jag säger inte att det kan... Tror ni att det är därför jag har dödat Ove?
Jag vet inte vad det här betyder. Det är därför jag frågar dig.
Jag säger här, det betyder inte.
Vad betyder det då? Vad hade ni för planer?
Du säger att det låter så. Det är du som tolkar. Jag kan inte tolka för att jag vet inte. Jag vill inte
kommentera
mera. Ja, jag kommer inte ihåg den här. Alltså det.
Utfrågningen av Barbara går fort och rättegången fortsätter in på andra delar av bevisningen. Men trots att Barbara inte ger något svar så finns det ett ögonblick i den inspelning vi just lyssnade på som är intressant. Det är viktigt att komma ihåg att Barbara befinner sig i en pressad situation och att svenska inte är hennes modersmål. Vi spolar tillbaka bandet och lyssnar en gång till på hur hon formulerar sig. Vad menar Barbara egentligen?
Vi har haft massor av planer.
Ja, men det är därför jag frågar. Jag
säger inte att det kan... Tror ni att det är därför jag har dödat Ove?
Jag vet fortfarande inte varför skulle Barbara mörda honom. Vad är liksom vinsten i det?
Även försvarsadvokat Björn Hurtig har funderat över motivet.
De har ju bestämt sig för att gifta sig, om jag förstår så rätt. Vad är vinsten att mörda honom? I sådana fall innan man gifte sig. Jag kunde ju förstått det ifall han gifte sig. Och sedan ett kort tid därefter så skedde detta. Då kunde jag förstått att man tänkte att hon måste ha gjort det. Men så, för då kunde man få ut pengar. Arv och sådär. Om det nu fanns några pengar att få ut. Men nu finns det ju ingen motivbild. Och det tycker jag är väldigt märkligt.
I tingsrätten lägger han en fas på att Barbara och Ove inte hela tiden umgåtts.
Det fanns ju en stuga där ute som ni var i, eller hur?
Ja.
Ja. Och så förstår det som att det fanns ett garage till stugan, stämmer det?
Ja, det stämmer.
Jag har sett bilder. Var garaget fristående från huset?
Du menar separat?
Ja, just det.
Ja, ja.
Och så beskriver du att han vid något tillfälle var ute i garaget. Hur länge var han där ute?
Jag vet inte exakt hur länge.
Umgicks ni hela dagen, du och han? Alltså var ni tillsammans hela dagen förutom när han var i garaget, eller?
Nej.
Så ni var så här separerade från varandra?
Mm.
Det finns en massa på, alltså kring omständigheter, men det finns ingen direkt bevisning. Och det finns ingen motbevisning mot det som vi säger om självmord. Och i vart fall motbevisning utav sådan kaliber att man bara kan bortse från det. Och sedan slutligen då att det helt saknas motivbild. Jag vet fortfarande inte varför skulle Barbara mörda honom.
Han menar att delar av åklagarens påstådda händelseförlopp saknar understöd. Exakt hur, när och med vilken cyanid förgiftades Ove?
Man kan liksom följa ett logiskt resonemang hos åklagaren här. Men det saknas avgörande moment. Och vi har en människa som säger, jag har inte gjort det här. Jag skulle inte vilja bli dömd på den bevisningen. Faktiskt, man kan säga. Och det här är ett typexempel på ett mål där man trycker in känslor. Kan jag påstå.
Björn avslutar förhöret kort och koncist.
Har du haft tillgång till cyanid?
Aldrig. Aldrig har jag haft tillgång till cyanid.
Nej. Har du den här dagen hanterat cyanid?
Nej.
Har du gett på något sätt cyanid till Ove?
Nej.
Okay. Det var de frågor jag hade, tack.
I juni 2019 meddelar Norrtälje tingsrätt sin dom. Barbara döms till 16 års fängelse, skyldig till att ha förgiftat Ove i sin egen bostad. Ärendet överklagas och den 23 augusti 2019 meddelar Svea hovrätt att straffet skärps till 18 års fängelse. Hovrätten konstaterar. Barbara har låtit Ove avlida och därefter väntat med att kontakta utomstående till dess att han var bortom räddning. Det är såklart att hon begått mordet med avsiktsuppsåt. Hon måste vidare ha planerat gärningen noggrant. Förutom att hon via internet har skaffat sig kunskap om hur hon skulle utföra ett giftmord är det uppenbart att brottet krävt vissa förberedelser. Barbara måste exempelvis ha övervägt hur hon skulle transportera cyanid till Furusund. Hur hon skulle hantera kontakterna med grannarna samt hur hon skulle bete sig efter mordet.
De kommer ju till ett rätt beslut liksom i ansvarsdelen. Det. Och sen stölderna var det lite si och så. Men det räknade jag med att det kunde bli så. Och det viktigaste kände jag att hon blev dömd för mord.
Hovrätten avfärdar i domen försvarets linje om att Ove själv kan ha tagit sitt liv. Det är, citat, i det närmaste uteslutet. Varken hans alkoholvanor, ekonomi eller relationsproblem anses ha utgjort någon tydligt iakttagbar riskfaktor.
Jag är inte nöjd på något sätt med domen, men det var skönt att det inte blev list till i alla fall.
Det blir nu Björn Hurtigs uppgift att ringa upp Barbara och berätta om domslutet.
Det var ett jobbigt samtal, vi hade stora förhoppningar. Jag trodde starkt på vår processföring. Jag tycker att det fanns goda grunder för att frikänna henne. Och jag vet att hon skulle ta det väldigt hårt. Och det gjorde hon också. Det jag minns är att hon var väldigt ledsen. Väldigt besviken och väldigt ledsen.
Utöver mordet döms Barbara även för grov stöld vid 2 tillfällen och stöld vid 3 tillfällen. Hon har bland annat tagit Oves klocka och förlovningsring när han antingen var döende eller nyss avliden. Under mötet med familjen i guldsmedsbutiken plockar Barbara på sig 6 värdefulla pennor och en klocka. De tavlor som Louise vuxit upp med och som saknades i huset i Furusund återfinns i Barbaras lokal. Hon döms också för att ha stulit Oves telefon trots att den än idag är försvunnen. Det tog 1,5 år innan historien kring Oves död skrevs om och många frågor tycks ha fått sin förklaring. Men än idag frågar sig Madeleine Pettersson, varför mördades Ove?
Men det fanns ju ingen stor livförsäkring eller något. Hon tjänade ju inte speciellt mycket på det här. Låt vara att hon hade stulit från honom i efterhand. Men hon hade ju stulit från alla andra karlar också. Det är klart att det finns ett varför. Men i väldigt många fall så får man ju aldrig reda på det. Det kan ju till exempel vara en sjuklig hjärna. Att man har funderat så mycket över det här med gifter. Och så att man till slut inte kan låta bli att göra det. Att man har någon sån skruv. Jag menar, sånt får man ju aldrig reda på.
Det är en lång kedja av omständigheter som gör att poliserna Daniel Josefsson och Kenneth Eriksson till slut får fallet på sitt bord. Om inte den rättsmedicinska obduktionen genomförts hade Oves död fortfarande betraktats som naturlig.
Sen är väl också att man tänker att det kanske finns ett stort mörkertal också på där folk kan bli förgiftade. Eftersom att det inte har gjorts de här screeningarna på RMV.
Kenneth Eriksson menar att det här, tillsammans med andra fall, satt igång en diskussion bland rättsläkare.
Man börjar diskutera om man kanske ska utöka den här provtagningen och söka även annat, så att säga. Andra ämnen och gifter och sånt. Det är väl inte så att säga helt fel, för det är klart att det är inte omöjligt att det finns ett mörkertal. För jag menar, det är inte helt ovanligt att man inte kan fastställa någon exakt dödsorsak när människor dör.
Med facit i hand ser åklagare Madeleine Pettersson tillbaka på polisens utredning.
Vis av erfarenheten så kanske man borde ha haft flera förhör med anhöriga och hört efter vad är det som gör att du tycker att det är så konstigt då? Att man kanske skulle ha gjort lite mer inledningsvis där alltså. Men alltså, jag kan förstå att man inte gjorde så heller, för att det är så. Det var inte så mycket misstanke i början.
Men det finns en person vars misstankar väcktes tidigt. Louise utredning avslöjade en sanning hon aldrig hade kunnat föreställa sig.
Ja, det är ju helt sjukt är det. Det är som en riktig rövarhistoria som inte är sann. Men tyvärr är den det.
I domslutet står ett ovanligt erkännande. Utan Louise ansträngningar och den hjälp hon erhöll från en anställd på IF hade den verkliga dödsorsaken av allt att döma förblivit okänd.
Och att myndigheterna inte tog det på allvar från början tycker jag det är skrämmande för det första. Att man ska bli tvungen att stå på sig så mycket som jag har gjort innan det liksom sker någonting är ju helt tragiskt. Jag är glad att jag inte gav upp. Alltså hade det inte varit för Annika så hade jag nog inte ens börjat tänka i de banorna.
Det har gått mer än 1,5 år sedan familjen samlades i guldsmedsbutiken för att prata och reda ut det praktiska kring Oves bortgång. 1,5 år av ovisshet och misstankar som nu nått sitt slut.
Jag tror nog att det enda som har fått mig att inse är bara att man inte ska ge upp. Att man ska stå på sig. Oavsett. Och ha lite jävlar anamma, tror jag. Så är det.
Du har lyssnat på en mörk historia om Svarta änkan, del 5 av 5. Svarta änkan är en produktion från Just Stories, producerat av Joel Silberstein Hont och av mig, Carl Fridsjö. Klippning och ljudläggning, Underton. Tack för att du lyssnat.